Hej, här är veckans upplaga av Smältpunkt med Patrik Schön.
Och Louise Bergman i studion. I dagens program ska det handla om halspastiller.
En halspastill som är gjord av ingredienser från naturen. Vad får den innehålla egentligen?
Energisparlampor ska det också handla om.
Hälften av alla energisparlampor hamnar på soptippen för folk slänger dem ibland i alla fall.
Och så får vi lite livsvisdom av den här mannen.
Miljömedvetande måste ju komma ur medvetenhet om vem man är och vad man gör här i livet.
Du kallar dem visst för rymdblomman.
Ja, eller Thomas Di Leva om man vill. En intervju med honom bjuder vi på idag.
Och för att komplettera Thomas Di Leva så ska det också handla om lite EU och jordbrukspolitik i dagens Smältpunkt. Dags att köra igång. Välkomna med.
En naturlig produkt med äkta smaker och färger från naturen, det lovar reklamen. Men själva produkten innehåller också tillsatsämnen.
Får företagen marknadsföra sina livsmedel så här? Vad tycker myndigheterna? Och vad väntar sig konsumenten av en så kallad naturlig produkt?
No, förstås måste det vara ur natur. Alltså inga färgämnen eller inga tillsatsämnen. Och jag tänker att det inte processerad så mycket.
Så här säger Elina Korhonen som jag träffar på Böle tågstation. Suvi Syrja tycker det är irriterande att en produkt låtsas vara naturlig men kanske bara innehåller en droppekoncentrat.
No mulle tulee mieleen luonnollisesta, että se olisi... No mä tiedän, että se ei tarkoita luomua, mutta mä toivoisin, että se tarkoittaisi luomua. Elikkä...
Naturlig får mig att tänka på ash. Jag vet att det inte betyder ekologiskt producerat, men det önskar jag att det gjorde. Godistillverkaren Leaf beskriver sina nya myntonpastiller så här. Fräscht naturlig, naturligt fräsch, lovar reklamen, med äkta smaker och färger rakt från naturen. Pastillerna innehåller naturliga aromer, bland annat svartvinbär och mentol. Färgämnen är till exempel morotskoncentrat och kinaros. Men produkten är sötad med isomalt, acesulfam K och sukralos. Ämnet E-470B hindrar pastillerna från att klibba ihop sig. På Leaf i Åbo tycker Hanna Korhonen att det är helt naturligt att kalla springpastillen naturlig.
Me kommunikoidaan luonnollisuutta nimenomaan näiden värien ja aromiaineiden kautta. Eli se on se meidän keskeisin viesti, mitä me ollaan tässä haluttu kommunikoida.
Med naturlig menar vi specifikt färgämnena och aromerna, säger Korhonen. Det är fullständigt naturliga och innehåller inga syntetiska medel. Pastillerna tillverkas i Slovakien och säljs också i Estland. Den vanliga myntonpastillen innehåller aromer som inte är rakt från naturen, påpekar Korhonen. Men de liknar naturliga aromer.
Mielestäni se antaa ihan oikean kuvan tuotteen sisällöstä, kyllä.
Jag tycker att reklamen ger en verklighetsenlig bild av produktens innehåll. Överinspektör Tytti Itkonen på Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Helsingfors är inte av samma åsikt. Hon analyserar de nya pastillerna och jämför dem med de vanliga pastillerna.
Det kiinnostaa, kun sanotaan aidot maut ja värit luonnosta, että mitä se tarkoittaa.
Intressant det här med äkta färger och smaker från naturen. Att vad menar de egentligen med det, säger Itkonen. Innehållsförteckningar, förpackningstexter och livsmedelsreklam är Itkonens gebit. Men Evira ger i första hand riktlinjer åt övervakare och tillverkare. Klagomål ska riktas till kommunernas hälsoinspektörer som tar itu med enskilda produkter.
Mehän on linjattu sillä tavalla, että luonnollinen on se, joka esiintyy sellaisenaan luonnossa. Ja korkeintaan on käynyt jonkun semmoisen valmistusprosessin läpi, mitä tapahtuu myös luonnossa, niin kuin joku jogurtin käymisprosessi.
En produkt får kallas naturlig om den som sådan förekommer i naturen eller högst har genomgått en tillverkningsprocess som också kan anses vara naturlig. Förutom ekoprodukter är det egentligen bara naturell yoghurt som enligt Itkonen uppfyller kriteriet.
Ja sitten tuo aito. Mutta voidaan kysyä, mikä on epäaito, se vastakohta. Että mitä erityisen aitoa tässä nyt sitten on tässä tuotteessa, kun sanoit aidot maut.
Att använda ordet äkta är sällan motiverat när det gäller livsmedel. För vad är sen oäkta, frågar Ritkonen. Evira nämner orden naturlig, äkta, fräsch i sina riktlinjer. Ritkonen har inte hört om några klagomål på produkter som marknadsförs som naturliga. Hon bedömer myntonpastillerna så här.
Luonnollinen tosiaan tämä ei voi olla, koska tämä on koostettu elintarvike.
De kan kallas naturligt fräscha, men inte naturliga, för då borde hela produkten vara naturlig och det är den inte. Sötman är en del av smaken. Mot den bakgrunden är det inte motiverat att använda ordet äkta smak. Den vanliga pastillen och den nya skiljer sig inte så märkbart sinsemellan att den ena kunde kallas naturlig.
Tässä mä katson vielä tätä mainosta, jossa sanotaan, että maut ja värit tulevat suoraan luonnosta. No suoraanhan ne eivät voi tulla, koska ne on uutettu ja niille on tehty käsittelyjä. Että se nyt ainakin on harhaanjohtavaa, että ne olisivat suoraan luonnosta.
Åtminstone är det vilseledande när det står i reklamen att smakerna och färgerna kommer direkt från naturen, för det gör det nog inte. Om en reklam eller förpackning officiellt bedöms som vilseledande bör tillverkaren korrigera den inom en rimlig tidsram. I Sverige fällde reklamombudsmannen kosmetikbolaget L'Oréal i somras för vilseledande reklam. Det berättar Elisabeth Trotsig.
Ja, vi har prövat det där i två olika ärenden. Det ena handlar om deodorant som är en mineraldeodorant. Som framställs som naturlig, men det visade sig, eller annonsören kunde inte visa att den var bara framställd med naturliga medel. Alltså den innehöll ju inte bara mineral, utan den innehöll också ganska många andra kemiska sammansättningar. Och den fälldes för att det gav ett intryck av att vara naturligt och mineral. Det är ju det intryck som det ger, och säger man naturligt då förväntar sig konsumenten att det är rena naturprodukter i, inga andra tillsatser. Och det måste annonsören visa att det förhåller sig så. Kan man inte visa det, ja, då är det vilseledande för konsumenten.
Varför vill då företag få oss att tro att produkter är naturliga, när sanningen oftast är raka motsatsen?
Jag tänker att det viktigaste är att man tänker att det är hälsosamt. Ja, bra för hälsan.
Vad tycker då Elina Korhonen om den nya mynton springpastillen?
Ja, syns vara ganska bra, tänker jag. Och det innehåller naturliga aromer, inte så naturligt liknande aromer till exempel. Och ett E-ämne finns det också, men man kan inte säga om det är. Man kunde tänka att det är viktigt för den här produkten. Jag tänker att jag skulle kunna ta den här produkten, välja den här produkten.
Vi hörde Hanna Korhonen på LIF, Tytti Itkonen på Evira och reklamombudsman Elisabeth Trotsig. Reporter Eva Lamppu.
De som ibland så att säga svär i kyrkan är svenskarna.
Lite senare i programmet får vi höra vad det är som gör att svenskarna svär i kyrkan. Men nu, belysning.
Ja, EU har ju bestämt att glödlampan försvinner. Och istället ska vi börja använda energisparlampan. Och det är ju på ett sätt bra för miljön, för på så sätt sparar vi energi. Men det är inte helt problemfritt ändå med de här nya lamporna.
Bland annat fungerar de inte riktigt som de ska.
Det som stör mig lite grann med de här energisparlamporna är att efter att man tänder dem så blir det inte riktigt ljust. Nu är jag här i mitt badrum. Jag tänkte faktiskt komma hit och tvätta tänderna. Men belysningen är dunkel. Stämningen är lite som i en, hur ska vi säga, en östeuropeisk konstfilm. Och jag är den där bildkonstnären som håller på att bli blind medan jag famlar här i ett dunkelt badrum. Hittar knappt tandborsten eller tandkrämen. Jag säger inte att allt var bättre förr, men jag tyckte om glödlampan. När man knixade på den så blev det ljust. Nu är det sån här, en lite solnedgång i Serengeti och jag försöker hitta min tandborste. Det måste finnas ett alternativ. Jag måste söka upp en expert som vet allt om de här energisparlamporna. Energisparlampor har väckt en hel del kritik. Dels tänds det långsamt och dels håller det inte alltid den utlovade livslängden. Försäljare Jonas Eriksson på Claes Olsson har blivit van under årens lopp att besvara kunders frågor. Och jag är inte den första som har tröttnat på att vänta på det gamla, välbekanta, klara ljuset. Och han erbjuder en snabb lösning.
Det finns de här som heter Quick Start eller vad de nu kallas som genast tänder. Som en glödlampa ungefär. Att de kostar förstås lite mer, men det finns sådana att få.
Och de är alltså även lågenergilampa?
Ja, det är de. Exakt samma. Till exempel de här finns Megaman sån här.
Väntas nu. 8 euro.
Ja, de är 8, de är kring 3-4 euro de där normala billigare. Här, att de är liksom, de tänder snabbare. De här billigare är sån här normala, långsamma så att säga.
Jag börjar inse att det finns en likhet mellan mig och en energisparlampa. Ibland tänder vi för långsamt, tyvärr. Så jag borde alltså skaffa en lampa av modellen Quickstart till badrummet. Men det finns en tydlig skillnad mellan mig och energisparlampan. Energisparlampan har en klart definierad livslängd. Ofta är det mellan 10 000 och 15 000 timmar. Hur länge jag håller, det vet jag inte. Men problemet för energisparlampan är att man inte heller alltid vet hur länge den håller, trots att det står på paketet.
Problemet med de här energisparlamporna är ju det att de är meningen att när du sätter på den så ska du ha på den. Men att när man använder de som är vanlig glödlampa att du släcker av och tänder på just precis som i vässan. Att den ofta liksom släcks av och tänds på så slits de mycket, mycket snabbare. Det är det som är problemet.
Nu lovas det 15 000 timmar, men om man håller på och använder dem som en glödlampa släcker av och släcker på. Vet du, vad är siffran i en sån användning?
Det vågar jag nu inte säga, men nu ska jag kunna säga ner till hälften ungefär.
Fråga folk ännu efter glödlampor?
Väldigt mycket. Också de här matta glödlamporna som vi inte ens får sälja mer överhuvudtaget. Det finns ju bara med klart det där glas mera. Vi säljer mer av dem nästan fortfarande än energisparlampor.
Så glödlamporna håller ställningen?
De håller ställningen.
Och vi hörde Jonas Eriksson på Claes Olsson. Ja, nästa höst försvinner 60 watts glödlamporna. Så sannolikt kommer försäljningen av energisparlamporna att fortsätta växa. Men Patrik, har du någon koll på hur många det säljs idag?
Ungefär 4-5 miljoner energisparlampor per år. Och försäljningen har tredubblats på 5 år.
De spar energi men innehåller 3 milligram kvicksilver och klassificeras därför som problemavfall. De borde sopsorteras, men hälften av lamporna hittas på soptippen.
I Stensböle i östra Helsingfors tar Helsingforsregionens miljötjänster emot problemavfall. Energisparlampor samlas upp på många olika ställen, men mängden energisparlampor som kommer in till Stensböle har inte vuxit i takt med försäljningen. År 2010 sjönk den lite grann. Nu får Helsingforsregionens miljötjänster in ungefär 11 ton energisparlampor. Då är det främst från hushållen de samlar in. Leif Bergström är ansvarig för problemavfall på Helsingforsregionens miljötjänster.
Men jag tycker det är ganska lite egentligen. Men det beror väl på att en del ännu säkerligen hamnar på soptippen. Det har gjorts vissa undersökningar där man har konstaterat att det är ändå fråga om kanske hälften av alla energisparlampor hamnar på soptippen, för folk slänger dem ibland i alla fall.
Insamlingsgraden på energisparlampor är alltså omkring 50%. Som vi hörde av Jonas Eriksson på Claes Olsson kan det hända att en lampa som ska hålla för 15 000 timmar endast håller för hälften. Så det är svårt att veta om en lampa som såldes för 4 år sedan används fortfarande eller inte. Men idag räknar man med att försäljning av energilampor ligger på en nivå kring 4 miljoner exemplar. En lampa innehåller cirka 3 milligram kvicksilver. Tar man då 2 miljoner gånger 3 milligram blir det 6 kilogram kvicksilver som ligger på fel ställe. 6 kilo låter kanske som lite, men det är faktiskt 1% av hela mängden kvicksilverutsläpp i Finland.
Det här är ju ett miljögift som inte ska släppas ut i luften eller i miljön. Utan därför samlas det in separat och hanteras sen därefter.
Vad händer med en energisparlampa efter att den har varit här hos er?
Vi samlar ju in det här i alla våra på alla våra insamlingsplatser. Från oss åker de då alla till Riihimäki, till Ekokem, där de då behandlas och det som återvinns kan återvinnas och återvinns
och resten ändå bränsle så dumpas det då på en speciell avköpningsplats.
Vet du, vad är det som kan återanvändas av en energisparlampa?
No, här kan ju det här glaset är det främsta och sen de här plastdelarna. Glaset kan användas för tillverkning av bergull, isoleringsmaterial. Och sen plastskalorna kan ju användas för att som energi.
Så det ändå liksom det finns en viss idé i det här att man inte slänger dem på bland avfallet så att säga.
No, jo, det, alltså, det är ju det värsta man kan göra, för då hamnar de på soptippen, avköpningsplatsen, där de då kommer att krossas under den här soptippsvälten som väger 20-30 ton, så allting krossar, den ska tryckta den här avfallsmaterialet där på avkörningsplatsen, och då krossas, då kommer det kvicksilver ut ur lamporna, kommer då delvis upp i luften och delvis åker det med lakvattnet sen då ut i, vad heter det, det här avfallsvattens reningsverket, och därifrån möjligtvis sen ut i havet om det kommer igenom där.
Leif Bergström är alltså ansvarig för problemavfall på Helsingfors regionens miljötjänster. Han uppskattar att mängden energisparlampor som samlas in kommer att växa i framtiden.
Uppskattningsvis så kommer det att förbjudas nu de här svagare lamporna gradvis. Så det kommer ju varje gång de förbjuds, så kommer det ju om några år efter det så kommer de här mängderna att stiga. Jag antar att inom några år så kanske det här fördubblas.
Försäljare Jonas Eriksson på Clas Ohlson tror inte att energisparlampan blir långlivad.
Det är många som kommer att skippa de här energisparar och hoppar över till LED-lampor direkt. Det är ju de som är framtiden så att säga. De kommer att bli bort de här energisparlamporna också så småningom. Hela tiden kommer det nya och starkare av dem. Det kommer inte att ta många år, så tar de nog över helt och hållet.
Energisparlampor kommer att bli en sån här mellanfasprodukt.
Ja, det kommer det. Att ledden drar ännu betydligt mycket mindre. Har betydligt mycket mindre watt och den har inte alls heller det där problemet att den skulle tända långsamt, utan den tänder ju direkt. Och det där, att det är nog den som är framtiden så att säga. Den är ganska dyr ännu, men att den kommer mycket snabbt ner i pris när den börjar sälja mer.
Så sa det försäljare Jonas Eriksson på Clas Ohlson. Vi hörde också Leif Bergström på Helsingfors regionens miljötjänster. Veckans tanke blir om en stund, men först ska vi lyssna på den här mannen.
Jag är Thomas Di Leva.
Hurdan är du som konsument?
Jag tycker nog att jag är en ganska bra konsument, för att jag är vegetarian, och då så, för det första så går det ju inte åt lika mycket vatten för mig. För att för ett kilo kött så är det ju mellan 10 000 och 100 000 liter vatten, medan för ett kilo spannmål eller grönsaker eller frukt så är det kanske bara 100 liter vatten som går åt för att framställa det. Så det är en hållbar utveckling att äta mycket vegetarisk mat.
Om vi ser på andra grejer då, prylar, kläder, sådana saker, tänker du också då på att det ska vara ekologiskt, det ska vara på ett visst sätt etiskt?
Ja, det är bra om det är ekologiskt, men man kan ju också köpa second hand till exempel, det är också bra. För att det finns ju mycket kläder som är fina kläder som kanske idag på second hand affär kan man hitta ganska nya saker som ser helt nya ut och som man kan använda, och som om de inte är hippa nu så kan man göra dem hippa genom att man använder dem. Ett tips är att köpa kläder som är som mest ute just nu, för då blir man kult.
Okej. Okay. Kan du som artist ta med dig miljötänket i ditt artisteri och när du gör musik?
Ja, det kan man väl kanske göra genom att tänka på vad man skriver för texter, tycker jag först och främst. För jag tror att miljömedvetande måste ju komma ur medvetenhet om vem man är och vad man gör här i livet och vad ett bra liv skulle kunna vara. Och ett bra liv innehåller ju medmänsklighet och att man värnar om levande varelser, inte bara människor utan alla levande varelser, och att man värnar om varandra. Ur det kan ju komma en hållbar utveckling. Så, och jag känner att jag har skrivit sådana texter hela tiden. Så, jag vet inte varför, men det är bara sådana texter som kommer ur mig. Så vad ska jag göra? Jag bara skriver dem.
När du sen åker runt på turné och sådär. Mm. Hur märks ett miljötänk i sättet som du turnerar på? Sättet som du gör shower på?
Jag tycker att det kan ju märkas i hur man reser. att man kanske inte flyger om det är liksom en kort sträcka som man lika gärna kan ta tåg, eller ibland kanske man åker turnébuss för man måste åka hela personalen och alla som är med, för det är ju tekniker och alla möjliga som åker med, och då åker man väl turnébuss så mycket som man kan. Men sen så överlag så mina shower brukar, de är nog inte så mycket elektricitet, för det brukar inte vara så mycket lampor och så mycket dyra grejer, utan det brukar handla mer om mötet. Jag tycker det, mötet är det viktigaste, att det som händer på scenen är faktiskt möte mellan mig då, eller vi som är där på scenen, och publiken, och ur det mötet så uppstår ju en positiv energi. Och det kan ju ibland vara värt några liter bensin.
Varför tycker du att miljöfrågor är viktiga?
Oavsett vad man nu tycker om klimatförändring eller inte, så är ju miljöfrågor viktiga, för det handlar om vad vi lämnar efter oss själva till våra barn och till nästa generation och till nästa generation, och att det finns en hållbar utveckling där också. Eller vi har ju bara jorden till låns allesammans. Så det är viktigt att vi tänker lite längre än vad just jag vill göra just nu här på planeten jorden, utan man måste, precis som man tar hand om sitt hus eller man tar hand om sin familj eller tar hand om sitt liv, måste man ju ta hand om jorden också, så att den kan leva vidare. Man måste leva och låta leva i allt man gör.
Klarar Thomas Di Leva av det alltid?
Jag tror vi alla klarar det. Jag tror inte det är så himla svårt. Utan det är bara att vi som människor kanske inte har blivit så vana än. Men just nu så håller den utvecklingen på att starta. Och du har ett radioprogram som handlar om det. Och det man pratar om det i tv och så vidare. Så det är en utveckling som startar. Det är en utvecklingsfas som 10 år från nu så kommer vi att se tillbaka på den här tiden och tänk vad tokiga vi var då. Att när vi kunde göra så här, och att det var så enkelt, att det var så roligt och att det känns mycket bättre också.
Så sa Thomas Di Leva. Har vi några fler artistgäster på kommande till Smältpunkt?
Ja, det vet man aldrig vem som vandrar förbi här i Yles korridorer. Kommer Kikki Danielsson?
Så paxar jag henne.
Okej, kommer Carola?
Jag är beredd.
Japp, men det här var Thomas Di Leva som vi hörde. Han kommer att medverka i FST-programmet Mundur i början av april.
Så började det igen vara dags för veckans tanke här i Smältpunkt. Dagens tänkare är Anna-Karin Friis, frilansjournalist i Bryssel.
Det är inte så lätt det där med mat och var den ska produceras. Jag har funderat en del kring det då jag följer med jordbrukspolitik i Bryssel. För Bryssel och jordbruk är ju synonymt. Då hälften av EU-budgeten går till jordbruk och landsbygdsutveckling kan man undra hur det kommer sig att producenterna ändå protesterar för att de inte får tillräckligt betalt. Regleringen är fruktansvärt detaljerad och beslut som ibland tycks gå igenom av misstag kan komplicera livet oändligt för enskilda producenter där ute i verkligheten. Först var det krisen inom mjölksektorn och grissektorn befinner sig i en ond spiral. Mitt perspektiv i Bryssel är det politiska. Jag har förgäves försökt få insyn i de verkställande kommittéer där de viktiga besluten fattas. Men det enda som presenteras till media är lite vackra ord om den europeiska landsbygden. Den nya given är att landbrukare upprätthåller allmännyttigheter, det vill säga landskap och ängar och sånt som annars inte skulle se ut som det gör på landsbygden. Då nämner man ju inte hur det ser ut i skördetider. En traktor på varje åkerplätt och några skördetröskor däremellan. Och bränslet de förbrukar och de enorma kostnaderna när var och en ska ha sin traktor eller flera och gärna större än grannen. Om man jämför med jordbruk i utvecklingsländer där man har mycket bördigare mark med mindre resurser, så känns det så skandalöst. Nu är jordbrukspolitiken i EU under reform och det innebär nedskärningar i Finland så småningom. Själva reformpappret lär finnas hos några få tjänstemän på EU-kommissionen och det är omutbara. För en gång skulle läcka faktiskt ingen information ut. Men allt hänger på budgetförhandlingarna som går till slutet av nästa år. Det verkar som om alla pengar som tidigare funnits under 2 så kallade pelare läggs i en pott och sen ska alla kämpa om samma summa som säkert inte växer. Östeuropa med Polen i spetsen vill att de stora franska stöden ska utjämnas. För Finlands del blir det antagligen inga fler skilda landsbygdsprojekt. Finländarna är slipade förhandlare, utom att det är lite svårt med språket ibland. För finländarna har för 15 år sedan lärt sig att bara man håller sig väl med kommissionen och håller en god min mot alla andra så går det nog framåt. Och bra har det gått också. Finland har ett avtal för nationellt stöd och fick en förhöjning på 10% i den så kallade hälsogranskningen för stöd för några år sedan. Den nationella uppslutningen kring jordbruket hos oss är nästan total bland organisationer och politiker, utom möjligen hos de gröna. Däremot kostar det samhället och konsumenterna en massa pengar som kunde gå till annat. För alla andra europeer övertygas inte av bjudningar med finländsk ekologisk gris i Bryssel. Det som ibland så att säga svär i kyrkan är svenskarna. En ondsint svensk kan påpeka att Finlands tillfälliga undantag till att betala nationellt jordbruksstöd ännu är i kraft, 16 år efter EU-inträdet. Svenskarna är också förbannade över finländarnas äggexport till Sverige, eftersom hönsen hos oss inte ännu sitter i trivselburar och de är billigare att producera då det ryms flera i ett hönshus. Också viss köttexport väcker ont blod. I Sveriges strukturen får lantbruket helt en annan. Antalet mjölkgårdar i Sverige är 5500, men i Finland över 10 000. Och så ska man minnas att vår ekonomi är bara drygt hälften av den svenska. Och ändå så att säga hotar Arla den finländska mejerimarknaden. Sverige driver politiskt på en aggressiv liberalisering och inför de kommande jordbruksförhandlingarna i EU vill svenskarna att man helt slopar nationellt stöd, det vill säga stick i stäv med Finland. Finland vill förhandla om att hålla stödnivån för det nationella stödet med EU-kommissionen och dessutom kämpa för LFA-stödet som EUs hjälp till de minst gynnade jordbruksområdena. Men klart är nog att miljövillkoren även i framtiden är avgörande för stöd till landsbygden. Klimatförändringen är en riktig utmaning för jordbruket. För mark och skog betraktas som kolsänka, det vill säga lagra koldioxid. Om man ändrar markanvändningen beräknas utsläppen växa. Helst borde man göra saker som att tillvarata metangas i ladugårdar och gödselhögar och minska oljeberoende, kanske genom att bränna egen sprit i bränsle. Men det har EU ännu inte gått inför. Ett omedelbart hot mot jordbruket är handelsförhandlingarna med Mercosur, det vill säga Brasilien och Argentina. EU-kommissionen under Barrosos ledning tror att EU vinner på frihandel i tjänster och teknologi, medan i praktiken halva Sydamerika vinner på att sälja mer kött och etanol och soja till EU. Mer export blir mer skogsavverkning i Sydamerika. Ökad import betyder också att vi inte har kontroll över hygien- och miljövillkoren för livsmedel. EU-producenterna är rasande och knappast heller konsumenterna nöjda. Men då Mercosur-avtalet antagligen ros i land i sommar är brasilianskt kött den verklighet vi har att leva med från nästa år.
Anna-Karin Fris hörde vi där. Nedskärningar i jordbruksstöden är att vänta och mer brasilianskt kött i våra butiker om vi får tro henne.
Frågan är ju vem som vill ha mer brasilianskt kött i affären. Alla unnar väl Brasilien den här ekonomiska tillväxten, men går den riktigt rätt till?
Ja, vill ni kommentera det Anna-Karin sa här i veckans tanke, då får ni väldigt gärna göra det på svenska.yle.fi/klimat. Så här lät Smältpunkt idag. Ett nytt program blir det om en vecka.
Då ska det handla om kött. Är köttet den stora miljöboven?
Ja, det tycker i varje fall ganska många. Man anser att köttproduktionen står för en stor del av växthusgasutsläppen på vår jord. Och ett sätt att komma till rätta med det här problemet, det skulle vara att bli vegan.
Men jag tror inte att alla kommer att bli veganer, så det är nog ingen lösning. Och en sak som jag skulle vilja veta är, har köttet egentligen ett för dåligt rykte?
Ja, det tycker i alla fall Simon Fairley. Han är en brittisk debattör, författare och jordbrukare. Han tycker att det är okej att äta kött och en intervju med honom blir det nästa vecka.
Nästa vecka får ni också träffa några lurviga kossor i Petalax.
Veckans tanke och en hel del annat blir det i Smältpunkt då också, så jag hoppas att vi hörs. Jag är Louise Bergman.
Jag är Patrik Schön. Tack för sällskapet. Hej då.
Och förresten, vill ni höra av er till oss, då kan ni göra det på e-post smalt.snabela.yle.fi. Hej då!